Och tyvärr så verkar det inte som vi kommer ut på internet nu. Jag vet inte vad som har hänt. Det är något fel med våran internet provider. Jag vet inte ens vad det heter på svenska. Det heter väl någonting. Så jag säger det på engelska. Ja, jag ligger ute. Ifall det skulle ramla ut på internet här så ligger jag och skickar ut signaler. Så att man vet aldrig rätt vad det så kanske det fungerar. Jag har inte kollat senaste halvtimmen här. Men vi finns i alla fall på 99,9 över hela Stockholm, så gott som. Radio Nacka, ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. 13,3 grader just nu utanför fönstret och lite mulet, men det har varit soligt i morse. Jag har varit uppe sen tre någonting. Och natt var det en stark måne som bara lyste in. Men nu har vi så här lite blandat, det är lite... lite blått och lite moln och grått om vartandra. Jag ska kolla hur Erstaviken ser ut här, ska vi se. Där ska vi kolla. Var rullgardinen? Erstaviken ligger ganska stilla. Det är lite såna här krusningar på ytan där ute. Och den är liksom lite blå. Lite blåvit. För det är lite blått där uppe på himlen. Lite så här turkost blått som speglar så vackert i Erstaviken. Träden står helt stilla. Går bara lite blåsigt. Men nu står de bara och väntar liksom på att dagen ska börja. Lite kylslaget är allt. Men fåglarna håller på och värmer upp här liksom. De är igång. Som hörs kanske bakom där. Jag måste stänga igen. Sådär. Det är fortfarande lite sol där som lyser in. Om man värmer sig med datorns sken istället här inne. Jo, men det kommer väl gå upp till en... stod det 19 grader? Vi ska se här. Och... jo då, lite sådär blandat, soligt och molnigt om vartannat, halvklart sådär. Däremot, ingen regn. Det kommer vara ungefär samma väder, ja, ända till imorgon. Sen mulnar det till lite på fredagen kanske. Vinden 2 meter per sekund, nordostlig. Men under eftermiddagen så vänder den tvärtom, mot sydväst. Ökar till 3 meter per sekund. Så kan det gå. Solen gick upp 3.46. Fundera på. Det måste ha varit efter jag gick upp. Ja. Och kliver ner ikväll 21.48. Så är läget. Det är väl inte långt kvar tills vi kommer till sommarstolståndet eller vad det heter. När solen är dagarna som längst här. Det brukar inträffa förrän man kan förstå innan sommaren ens har börjat. Så att det kommer väl snart, jag vet inte. Om någon som vet vilket datum det är, ring gärna och berätta det. För jag vet inte, det är... 716 44 17. Jag ska kolla om min klocka går rätt här förresten. Jag ska se. Alright, kan vi se. juni.
7, 6 och 10. År 2004. 7, 6 och 20.
Ja, sen är det väl en 30 sekunders fördröjning eftersom det tar en stund innan vi hamnar ute på FM-sändaren. Men så mycket klockan i alla fall.
7, 6 och 30.
God morgon. Om man vill vara med i rundradioutkastningen är 716 44 17, 716 44 17. Ja, det är ingen sån där tävling eller någonting var som heter rundradioutkastningen. Det är bara poesi eller någonting, jag vet inte riktigt. Men jag har en varning. Ni kanske har hört talas om den här fågelinfluensan som har drabbat Asien, gått som en farsot genom många länder där. Vietnam, Kina, Thailand. Och ett stort parti kyckling har kommit in ifrån Thailand till Sverige och till stockholmska krogar och restauranger. I och för sig är väl inte risken så stor att man smittas via köttet man äter, men det smittan brukar överföras när man handskas med levande kycklingar. Men ändå så skulle jag nog vilja varna, undvik fågelkött på svenska restauranger inom den närmaste tiden. Tråkigt, jag har dålig reklam för restauranger, men det här är allvarliga saker om det skulle börja sprida sig trots allt här. Så kyckling, jag vet inte om det kan vara andra sorters fåglar också. Ett stort parti har kommit in från Thailand och finns på olika Stockholmsrestauranger förmodligen. Och det är alltså den influensa man har haft stora problem med i hela Asien under en lång tid och som har dödat många. Och det är väl hemlighålls kanske i Kina hur många som verkligen har dött. Så att det är den som vi med stor sannolikhet har fått in till Sverige i form av kycklingar från Thailand. Men som sagt, risken att smittas via att äta det köttet är trots allt inte så stor som det är när man handskas med fåglarna. Men risken finns ju ändå. Varför tar den? För att det här är inte så lätt att få bukt med om det börjar sprida sig naturligtvis. För det är nämligen det är aggressivt bland fåglar, bland djur. Men som sagt, så där kan vara en varning för tillfället. Det är bättre med varmkorv då. Alltså. Och ett meddelande till alla tjuvar, det är fel tid att ta semester. Det kommer nämligen vara semesterstängt hos polismyndigheterna, ordningsmakten i sommar. Man kommer att minska ner lagom till vi har öppnat oss mot flera nya östländer här. Så att det är väl bara att ta lagen i egna händer för vanligt folk här, och beväpna sig och göra sig beredd att kunna försvara sig. Och för att försöka minska risken för inbrott eller för stölder på olika sätt. För att vad blir det nu? 70% av polisstationerna i länet kommer att stänga i sommar, mer eller mindre. Så det är väl det som kommer att hända. Och det blir väl knappast någon tid för brottsutredningar, utan det är väl pågående våldsbrott som polisen kommer rycka ut på, men inte så mycket annat. Så att det är bara att köpa egna vapen skulle jag föreslå. Kanske man kan minska risken för inbrott. Det finns några småstäder, i alla fall en småstad någonstans i Amerika som har en lag på att folk ska ha vapen. Nu just det, inte att de inte ska, utan att de ska ha vapen. Måste varje invånare ha där. Och kan ni tänka er, brottsligheten har minskat. De åker till grannbyarna istället. Så att det är en intressant tanke. Fascinerande tanke. Jag vet inte om jag förespråkar, men jag tycker det är intressant i alla fall att tänka hur det fungerar. Det är nämligen så att de här brottslingarna verkar inte lyda det som gäller lagar och förordningar. Det verkar faktiskt så att de bara går efter våldets lag. Det verkar liksom vara det enda de förstår. Jag tror nästan man skulle kunna komma till en slutsats nu år 2004. Så att det kan vara ett sätt. Det här har du Nacka om en stund, så ska vi gå vidare i boken Stockholms historia under 150 år och upptäcka att det har alltid varit så. Det var ganska stökigt runt centralens huvudentré där. Ja, det vill säga innan det var centralens huvudentré, det vill säga när Klara sjö gick ända upp till där ingången till centralstationen är nu ungefär. Det var ett ganska ruffligt område då, med mycket skurkar och sånt. Det var många som gick ner sig i isen på vintrarna, eller kanske på vårarna snarare. Och skriken från de som gick under kunde höras i Klara i Stockholm. 5 meter ungefär har vattenståndet höjts under den här tiden som Lars Erikssons bok om Stockholms historia berör. Vattendragen har blivit mindre. Just Klara sjö har minskat. Den var också ganska smutsig då, för att folk dumpade allehanda avskreden i sjön och även alla sjöar och vattendrag på den tiden. Och vattnet var ju, som jag berättade igår, inte en spärr som vi ser det som, utan vattnet var ju en öppning för att kunna röra sig mellan olika delar i Stockholm. 1935 byggdes Västerbron, och det var då det moderna tänkandet verkligen hade slagit till, att det är broar enda sättet att ta sig fram. Men det är klart, långt tidigare byggdes ju många andra broar. På 1850-talet en hel del som förband Stockholm. Det ska vi få höra om i dagens avsnitt, och även om Polhem som byggde den första slussbron vid Slussen. Och hur hans son fick fortsätta arbetet. Det är ganska intressant. Men det var på 1740-talet ungefär. Då återkommer vi till om en liten stund här i Radio Nacka. Klockan är 7:14. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardag morgon. Varför slutar alltid musiken när jag slutar för? Tittar just på världsnyheterna här i stora världen, och här är vi nyhet från Sverige plötsligt. Ja, det är Reuters som meddelar att Amorous Swedes to get emergency condom deliveries. Va? Vad är det här? A Swedish aid organization will roll out a new line of defense to the country's emergency services next week. The Condom Ambulance. Jag märker att det var länge sedan jag pratade engelska. Jag har lite tappat engelskan här. Jag får bara tänka på engelska här. From Friday, June 4th, amorous couples can call the telephone number 696969, and a white van featuring a large red condom with wings as a logo will deliver them a packet of 10 prophylactics. We need to increase the usage of condoms, says Carl Oswald, marketing manager for the Swedish Organization for Sex Education, the non-governmental organization behind the initiative. And it's 50% about pregnancy and 50% about sexually transmitted diseases. The ambulance will operate in Stockholm and the southern cities of Malmö and Gothenburg. The service aimed at young people will run until June 25th. Will be available between 4 in the afternoon and 9 at night. A packet of 10 condoms will cost 50 crowns, $6.72. Less than they cost on average in the shops. The incidence of sexually transmitted disease is increasing rapidly in Sweden, and not enough young people use condoms, Oswald said. We need to change the attitudes to condoms, he said. If we need to get out into the bedrooms to make things better, we will do it. Skrev alltså Reuters. Ja, där ser man. Det är de största nyhetsbyråerna. Sånt berättar de om Sverige. Och jag hörde på utlandsprogrammet i morse var att TV4 till och med har berättat att svenska regeringen kände till att det här gripandet skulle ske av terroristerna som sattes. Det var amerikanska styrkor som grep dem och det fanns på folk med. Och det är klart regeringen känner till. Alltså regeringen känner alltid till saker som gäller strategiskt stora utrikespolitiska saker. Det är aldrig så att Säpo hitta på något själva när det gäller såna stora grejer eller sådär, utan oftast är regeringen informerad. Så det går till. Däremot så brukar de kanske inte låtsas om det eller skylla på sig på någonting. Så att det här är ganska lustigt. Det var något år sedan under valet när Jan Persson uttalade sig om såna här saker, om huruvida USA skulle kunna hämta terrorister i Sverige. Jag kommer inte ihåg exakt hur snacket gick, men Erik Fichtelius intervjuade honom på Kulturhuset och han sa, nej, det är hemskt, det skulle bryta vår suveränitet ungefär. Så Persson, och då tänkte jag BS. Det säger han utåt, men så är det inte i verkligheten. Vilket är bra. Det är klart att vi ska hjälpa till i kampen för demokrati och mot terrorism. Det är ju självklart. Men det är inte så självklart att våra politiker vill låtsas om det utåt. Mycket märkligt. Ungefär som det här spelet under täcket med NATO istället för att öppet bli medlem, vilket skulle stärka Sverige. Istället för som situationen är nu, att NATO kan utföra ett krig här om det passar dem, eller och inte om det inte passar dem, liksom. Vi är helt i händerna på dem. Så där har ju svenska politiker med neutralitetspolitiken sedan länge gjort läget mycket värre för Sverige än det hade varit att gå med i NATO. Och varför man inte gör det som är bäst för Sverige kan man fråga sig. Jag vet inte vad förklaringen kan vara, man kan ju bara spekulera. Om det har varit manipulationer från Sovjet på den tiden när de fanns. De manipulerade den finska politiken ganska ordentligt. Med Urho Kekkonen, Tasavallan presidenti. Och de hade ganska stor kontroll av vad som hände i den finska politiken. Frågan är hur mycket de hade i den svenska politiken och media. Och frågan är hur mycket av det som lever kvar. Och så det är en del frågetecken här som är allvarliga, för att det sätter Sverige i ett mycket värre läge när det gäller säkerhetspolitik. Och som senast har hänt är att vi har fått väldigt många terrorister som ser Sverige som sin bas, som utgår härifrån. Och då är det självklart att då kommer utländska säkerhetstjänster som CIA eller MI6, de kommer då att hålla mycket hårdare koll på vad som händer i Sverige. Och det är Säpo, det är säkerhetspolisen som ska vara herre på täppan i Sverige och kolla vad som händer här. Men det är klart att de utländska säkerhetstjänster inte känner att de kan lita riktigt på svenska regeringen, så kommer de att skicka in eget folk och göra saker. Så att den här gripandet som skedde av de här terroristerna, det var jättebra att det var Säpo-folk med som visade att det fanns en närvaro. Det kanske var så att det var specialister från CIA eller någonting som kunde jobbet bättre eller visste bättre vilka de skulle ta och hur man skulle göra dem och sådär. Men det var i alla fall bra att det var Säpo-folk där, så att Sverige hade någon form av koll på läget. För det är ju hemskt om utländska demokratier känner att de inte kan lita på svenska regeringen och tvingas gå in och göra saker utan att Sverige vet om det. Även inofficiellt vet om det. Så det där är en hel del såna allvarliga frågor, och med det inskränkta svenska politiska samtalet så kommer de sällan upp. Sällan de sakerna kommer fram. Och så länge vi klarar oss från krig och elände så går det väl bra, låt oss säga. Men vi lever betydligt osäkrare på grund av den här svenska neutralitetspolitiken. Som ingen kan förklara varför vi ska ha. Det är en total idioti och mycket farligt för Sverige. Jag tror det ligger någon sån här underlig idé om att ja, man inte låser sig om krig och elände så händer ingenting. Och liksom bara, om det blir låsa dörren så kommer inga tjuvar. Det kan vara någon sån tanke på något sätt som finns. Eftersom vi har haft tur och blivit skyddade och klarat oss från ett par världskrig. Så det där är ett allvarligt läge för Sverige. Men som sagt, vi kan hoppas att vi klarar oss i fortsättningen också. Om man tittar i historien, då kan man nämligen se lite sådana linjer, vad som har hänt tidigare och hur det brukar gå och sådana saker. Då visar sig att historien upprepar sig ofta. Vi ska ta och kolla här nu om det verkligen gör det. Jag har nämligen en bok här. Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. Och här kan man då läsa vad som har hänt. Vi har gått igenom kommunikationerna i Stockholm här tidigare och vi har gått igenom att vattnet har minsann sjunkit undan. Landhöjning har skett. Eller om det är haven som sjunker, jag vet inte vilket det är riktigt. Vattenstaden heter nästa kapitel som vi precis ska börja på. Av boken, ur boken av Lars Eriksson. Att Stockholm är en vattenstad byggd på öar och kringflutande av vatten kan knappast undgå någon som besöker den. Vattnet strömmar var det som en gång bestämde att slottet och staden skulle hamna just på denna plats. Därefter har Mälaren, Saltsjön och de andra vattendragen verksamt bidragit till att förändra stadsbilden. Landhöjningen har allt sedan 1200-talet lagt ytterligare nästan 5 meter land till redan befintliga Stockholm. Kajer och stränder har flyttat längre ut i det som tidigare var hav. Och nya hus har kunnat byggas på den nyerövrade marken. Ibland har den naturliga landhöjningen fått hjälp av mänskliga händers idoga arbete med utfyllningar och pålningar för att ge staden ytterligare mark. En faktor har dock alltid varit konstant, nämligen vattnets närvaro och dominans. Åtminstone sedan Olaus Magnus år 1555 talade om Stockholm som Nordens Venedig. Sedan dess har kombinationen av land och vatten lyfts fram då stadens skönhet har prisats. Smeknamnet Mälardrottningen på Stockholm vittnar också om hur centralt vattnet har varit. Men även om vattnets estetiska funktion har varit och är viktig så har det naturligtvis spelat en betydligt mer sammansatt roll för de gångna tidernas stockholmare. Vattnet var länge en plats där man kunde hämta en del av sin föda. I kapitel 9 ska vi titta närmare på den funktion som finns hos Stockholms vatten. Fatbursjön, först en god fiskesjö och sedan allt mer stinkande, bokstavligt talat livsfientlig avfallsplats, utgjorde i sekler en viktig del av Södermalms profil. Här hämtade man en del av sin föda. Men här hamnade också Allsjöns avskräde. I det tidiga 1600-talets rättsprotokoll, tänkeböckerna, finns till och med exempel på att förtvivlade kvinnor har försökt framkalla abort och göra sig av med sina foster i Fatbursjön. När hela området fylldes ut på 1850-talet och istället fick lämna plats åt den nya järnvägen och södra stationen var det en stor välgärning. Fatbursjön var då fjärran från det skick den varit i när den en gång gav den här delen av Södermalm sin mycket speciella profil. Talande nog kallades det som återstod av Fatbursjön en bit in på 1800-talet i folkmun för Döda havet. På den norra Malmen stod Nybroviken länge i förbindelse med den så kallade Rännilen, som i stort sett rann fram längs nuvarande Birjalsgatan ända upp till våra dagars Engelbrektsplan. Även här fylldes vattnet ut dels av landhöjningen, dels av människors idoga kastan av allhanda avfall. Den allt mindre sjö eller ens bäckliknande företeelsen fick det talande öknamnet Katthavet. Och det angränsande torget kallades Packartorget. År 1844-45 inkallades 125 indelta soldater ur Dalregementet och Hälsingeregemente för att fylla ut området, som nu hade avskärmats med ett plank. Resultatet av deras mödor blev Berzelii park och Packartorget. Och man kunde 1853 med gott samvete döpa om detta då till Norrmalms torg. Klara sjö hade än i mitten av 1800-talet långt upp mot nuvarande Vasagatan och strandlinjen och gick i stort sett utanför nuvarande centralstationen Santré. Det var länge en ruffig plats i utkanten av den stockholmska civilisationen. Här härskade bokstavligen mörkret och därmed även Stockholms mera ljusskygga klientel. I synnerhet vintertid kunde mörkret i kombination med förrädiska isar orsaka katastrof för den oförsiktige. August Strindberg berättade i Tjänstekvinnans son om förhållandena på 1850-talet, upplevde hans unga alter ego i ett hus vid Klara kyrkogård, citat. Neråt gränden såg han Klara sjö och klappbryggorna. Där såg nytt och hemlighetsfullt ut. Men han var rädd för sjön. Han hade de tysta vinterkvällarna hört nödrop av drunknande som gått ner sig vid Kungsholms landet. Detta inträffade rätt ofta. Man satt kring lampan i barnkammaren. Tyst, sa någon av pigorna. Alla lyssnade. Långa ihållande rop hördes. Det är någon som drunknar, sa han. Man lyssnade till det blev tyst. Och så följde en rad historier om drunknande. Slutcitat ur August Strindbergs Tjänstekvinnans son. Bara några år senare fylldes en del av marken ut när järnvägen drogs fram. Det nya spårområdet skapades och centralstationen byggdes. Från den andra sidan, från Kungsholmen, knaprades det också på Klara sjö. Det var Bolinders fabriksområde som med hjälp av utfyllnadsmassor under 1800-talets sista decennier avancerade allt längre ut i vattnet. Och detta skedde samtidigt som industriavfall dumpades i det som blev kvar av den allt mer avsmalnande Klara sjö. Med bilismens 1900-tal pressades vattnet ihop än mer. Och mot slutet av 1900-talet slukade trafikpulsådern Klara strandsleden de sorgliga resterna av Klara sjö. Idag har vattendraget förvandlats till föga mer än en kanal eller en bäck. Inte ens avlägset påminner om den sjö som en gång låg här. Samtidigt blev Klara sjö det mest extrema exemplet på hur Stockholms vatten förorenades för varje generation som nyttjade det, med en kulmen under 1800-talet. Då avfallsdumpningen starkt bidrog till spridningen av kolera ännu vid mitten av seklet. Utdunstningarna från vattnet gjorde under sommarna på 1800-talet många sjuka i den som kallade Klarafebern. Där ska vi göra en liten paus ur Lars Erikssons bok Stockholms historia. Det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg. Klockan är 7:30. Onsdagen den 2 juni 2004, 12 grader utanför fönstret. Det kommer gå upp till 19 idag, lite sådär växlande molnighet kommer det vara hela dagen och även imorgon. God morgon! Thank you. just kastat öga på DNs kultursida och det stod underskatta inte Lionel Richie. Nej, jag håller med, han kommer att gå långt. Jag tror faktiskt jag vågar drista mig till att säga att man nog kan säga samma sak om Stevie Wonder. Han kommer säkert att gå långt då. Jag tycker inte heller man ska underskatta Quincy Jones. Det blir nog att ta honom med sig då. Känner jag på mig. Nedsmutsningen återspeglas också i namngivningen. Riddarfjärden kallas ofta äldre tid för Mälaren eller bara sjön. Mot slutet av 1600-talet var dock namnet Guldfjärden vanligt förekommande. Uppenbarligen för en omskrivning för det skick man ville ha vattnet i. Så fortsätter kapitlet Vattenstaden ur Lars Eriksson Stockholms historia som vi läser här på Radinacka. Väl så ofta förekom dock mera folkliga Lortfjärden på grund av att den, citat, har en svavelaktig materia. Tvivelsutan av den mycket dynga och orenlighet som dagligen från alla orter ditkastas, slutcitat. Så stabilt dålig var situationen att Karl den VI själv ända till sin död 1697 höll sig till den uppenbarligen mera verklighetsnära Lortfjälen. Först under 1900-talets sista decennier har massiva reningsåtgärder återgett Stockholm mycket av det fina vatten som tillåter både bad och fiske mitt inne i staden, i Riddarfjärden och i Norrström. Fatbursjön är inte det enda exemplet på vattendrag i Stockholm som under tidernas lopp, genom landhöjning och utfyllnader, helt har försvunnit. Ett annat sånt exempel är den så kallade Näckströmmen som löpte från nuvarande Norrmalmstorg ner till Norrström och ända in på 1600-talet medförde att Blasieholmen, 1600-talets Skeppholmen, utgjorde en kringfluten holme och inte som idag bara en udde. Minnet av detta försvunna vattendrag är bevarat till den lilla Näckströmsgatan som går mellan Kungsträdgården och Berzelii park. Men vattnet har också betytt mycket som kommunikationsled. På vattnet har stockholmarna kunnat färdas med båt till det inre av Mälaren, till skärgården, till hamnstäder på andra sidan Östersjön och ännu längre bort. Vattnet var äldre tid något som förenade, i motsats till den skiljande funktion som vi idag ofta förknippar med vatten. Visserligen isolerade Stockholm delvis av isrika vintrar, men då kunde man i gengäld till exempel åka släde över Mälarens is eller ut i havsbandet. Mycket av detta förändras när järnvägen kommer till Stockholm och staden förvandlas från att ha en huvudstad vattenburen kommunikation med till att bli mer och mer beroende av landburna förbindelser. Den förändringen accentueras än mer när förbränningsmotorn skapar förutsättningarna för bilismen. I det läget blir vattnet snarare ett hinder än en förenande länk. Och därför är det först under 1900-talet som man börjar binda samman Stockholm med olika öar och med broar och för bilar, för tåg och för gående. Den första stora moderna brokonstruktionen såg dagens ljus 1935 när Västerbron invigdes och Södermalm och Långholmen knöt samman med Kungsholmen. På 1960-talet kom Essingeleden med sin serie av broar som band ihop trafikleden över en rad olika öar och holmar. Mitt inne i stadskärnan bidrog Vasabron 1878 och Strömbron 1946 till att knyta ihop stadens centrala delar. Den omdiskuterade Söderleden med Centralbron har i flera utbyggnadssteg bidragit till att binda ihop staden tvärs igenom det smala midja vid Munkbron och Riddarholmskanalen. Men samtidigt har den trafiklösningen också på ett mycket tydligt sätt visat hur sammanbindande trafiksystem över vattnet också bidragit till att slita sönder stadens naturliga sambandslinjer och separera stadsdelar och människor från varandra. I söder har broar i fyra steg bundit samman Södermalm med de södra närförorterna, över Årstaviken, över Hammarby sjö, Skansbron 1925, Skanstullsbron 1947, Johanneshovsbron 1984 och slutligen gångbron till en nyare Hammarby sjöstad år 2000. I Söderström har man försökt reglera vattenflödet varefter landhöjningen har gjort det allt mer omöjligt att färdas mellan Mälaren och Saltsjön via den södra farleden. En träkonstruktion utgjorde den första slussen som med sin vindbro stod klar år 1634. Men denna första sluss tillät inte farkoster med ett större djup än 1,5 meter och färdas inom Söderström. Och ett sekel senare var det dags för en ny modernisering. Uppdraget gick till en tekniskt begåvade mångsysslaren Kristoffer Polhem. Han fick uppdraget 1744 när han var 83 år gammal. Han hade inte avslutat det utan efter hans död 1751 fick sonen Gabriel Polhem fortsätta uppdraget. Mer om det ska vi höra lite, om en liten stund. Vi måste ta en liten paus här. Radio Nacka, och vi läser Lars Eriksson, Stockholms historia. Onsdagen 2 juni 2004, det här och din Nacka, klockan är 7.41. God morgon, jag heter Lasse och finns här varje vardag mellan 7 och 8 på 99,9 Radio Nacka. Vi har just fått lära oss hur det gick till när den andra slussen byggdes vid Slussen i Stockholm. Det var Kristoffer Polhem som fick uppdraget och hans son Gabriel tog över. År 1755 stod den nya slussen klar. Den stod på den gamlas plats men med två vindbryggor. Den närmast Mälaren målades röd och kallades således Röda Slussen. Medan den närmare Saltsjön målades blå och döptes till Blå Slussen. Under ganska exakt ett sekel fungerade Polhems sluss. Innan det på 1840-talet var dags att bygga en ny anläggning som stod klar 1850. Den var utförd efter ritningar av Nils Eriksson, den ledande pionjären i 1850-talets svenska järnvägsbyggande. Och han står idag staty utanför centralstationen. Inför eftervärlden blev han dock något i skymundan av sin bror, pansarbåtskonstruktören med mera John Eriksson. Den Erikssonska konstruktionen stod ända till den genomgripande funktionalistiska konstruktion kom som invigdes 1935. Den var konstruerad av ingenjören Gösta Lundborg och arkitekten Tage William Olsson. Den krävde dock att flera byggnader vid Slussen helt försvann för att ge plats åt den nya intrikata trafiklösningen. Efter ett drygt halvsekels god tjänst är även denna slussanläggning så nedsliten att den antingen måste repareras på ett genomgripande sätt eller helt ersättas med en annan konstruktion. Stockholm står inför beslut om en femte lösning av slussproblemen i Söderström. Under nära 700 av Stockholms 750 år var det inte broarna utan båtarna som band samman stadens olika delar. Visserligen fanns det broar vid Söder och Norrström, liksom brokonstruktioner från Norrmalms västra delar vid Kungsholmen, vid Tegelbacken och Gamla Brogatans förlängning och från Norrmalms östra delar över Nybroveken ut mot Lagergårdslandet. Brons förlängning döptes på 1640-talet till Nybrogatan. Men dessa broar till trots var det båtarna som stod för de flesta person- och varutransporter över huvudstadens vatten. Och här måste jag berätta, här är en ganska rolig bild som visar ett par roddarmadammer som sliter med sina åror för att flytta passagerare och varor mellan olika hållplatser längs Stockholms stränder. Det är en lavyr som det heter. Jag har aldrig talat om det, en blandning av gravyr och jag vet inte vad, lavyr av Lovisa Westerståhl från 1800-talets mitt. Finns på Stockholms stadsmuseum och man ser de två roddarmadammarna i fören av ekan här. Slita med en åra var. Och i båten sitter inte mindre än 1, 2, 3, 4 män i höga hattar och 1, 2 kvinnor och ett barn. Och en gumma också i huckle. Så det var på den tiden det fanns roddarmadammar. Cortazar står för klinkandet här varje morgon på Radio Nacka. Klockan är 7.47. God morgon. 12,7 grader bara utan fönstret. Men det kommer gå upp till 19 grader. Lite växlande molnighet eller växlande sol kan man säga kommer vi få denna onsdag. Var var jag någonstans nu? Båten var ett säkert och mycket viktigt samfärdsmedel för medeltidens stockholmare. Även om det är först 1591 som vi möter en reglering av stadens inre båttrafik. Då bestäms att två borgare, öster och väster om stadsmuren, citat, skulle hålla båtar till vägfarandes bekvämlighet, slutcitat. När trafiken expanderade ytterligare under 1600-talet anlades två fasta tilläggsplatser på Mälarsidan vid Kornhamn och på Saltsjösidan vid stora roddartrappan på Skeppsbron. År 1722 reglerades trafiken i en särskild förordning som omfattade taxor och ordningsregler. I början av 1700-talet fanns det tre anläggningsplaner bara längs Skeppsbron. Vid mellantrappan, den före detta stora roddartrappan, var 22 numrerade båtar stationerade. Vid nya trappan, borgmästartrappan, detta längre söderut också, fanns det 9 båtar och vid räntmästartrappan ytterligare 9 båtar. De flesta roddes av så kallade roddarmadammer. På 1820-talet inleddes en båttrafik med roderskor från Dalarna vid Årorna. Dessa kullbåtar eller dalsnipor blev snabbt ett populärt inslag som syntes tydligt i stadsbilden eftersom deras besättningar var klädda i folkdräkter. Från 1821 fraktade dalkullornas paketbåtar både människor och varor mellan stadens olika delar. De första linjerna med kullbåtar löpte på Mälarsidan, men från sommaren 1824 etablerades också trafik på Saltsjösidan, i första hand till Djurgården. I mitten av 1830-talet tillkom ett par andra kommunikationsmedel som skulle påverka båttrafiken. År 1835 gjorde en konkurrent till båtarna i form av den första hästdragna omnibussen entré. Till en början på sträckan Stockholm-Vaxholm via bland annat Valdemarsudde, Manilla och Blockhusudden. Året efter var det ångans tur att komma till användning på Stockholms inre vatten. Då ersattes kullbåtarna från Gamla stan till Djurgårdsbrunn av de båda vevbåtarna Renen och Hjorten, uppkallade efter två av de djurarter som fanns representerade i den kungliga djurparken på Djurgården. En första hjullångare, Aeger, med plats för inte mindre än 195 passagerare, togs i bruk 1849. En våg av lokala ångbåtslinjer etablerades på 1850-talet. Men snart blev de hjuldrivna ångbåtarna omoderna. Och på hösten 1858 började mera snabbgående ångslupar tas i bruk på Mälarsidan. I början av 1860-talet var ett finmaskigt nät av ångbåtslinjer mellan Stockholms öar etablerat. Ett par av de stora ångslupsbolagen gick samman och bildade år 1863 Stockholms Ångslups AB, SOA. SOA. Ett viktigt steg i utvecklingen togs inför utställningssommaren 1897, då inte mindre än 6 nya ångfärjor, däribland de första Djurgården 1 och Djurgården 2, togs i bruk för SOAs räkning. Bolaget bedrev ångbåtstrafik på Djurgården ända till 1970, då den övertogs av det landstingsägda Vaxholmsbolaget. Det senare bolaget hade redan då en stor dominans på Vaxholms- och skärgårdstrafiken. Ända fram till början av 1970-talet gick ångbåtar i vintertrafik i skärgården, eftersom många av dem var goda isbrytare. Ja, de var väl ganska goda grundbrytare också. Jag kommer ihåg när jag läste i Grönköpings veckoblad när man, vilket år var det? 1986 tror jag man kunde kungöra att från och med nu så skulle Vaxholmsfärgerna inte längre gå på grund, därför att nu är då alla grund nednötta, stod det i Grönköpings veckoblad. Så det var ju trevligt när det hände. Men det var så ungefär 1986 tror jag. På Mälarsidan expanderade ångbåtstrafiken efter 1800-talets mitt. Konkurrensen från bussar och lastbilar blev dock, tillsammans med depressionen i början av 1930-talet, ett svårt slag för ångbåtstrafiken på Mälaren. Andra världskrigets beredskapsår 1939-45 medför den sista stor blomstringsperiod för Stockholms ångbåtstrafik. Efter kriget drogs en rad linjer in och många båtar lades upp eller såldes till skrot. I motortrafikens tidevarv var det få röster som höjdes till försvar för ångbåtarna. Ett undantag var en av Alf Henrikssons dagsverser i Dagens Nyheter 1957, citat. Härmed håller jag nödtvungen på med att nedskrota SS 1-2. Denna stockholmska ångbåt har tagits av daga, vilket jag är den första att beklaga. Skrev alltså Alf Henriksson i DN 57. Från 1960-talets början har trenden sakta vänt, inte minst genom ett opinionsarbete som bedrivits av den 1963 grundade stiftelsen Skärgårdsbåten. Och efter drygt tre decenniers arbete kan man idag räkna sig till 3000 medlemmar. De vita Djurgårdsfärgerna och de större skärgårdsbåtarna, som även de kallas på Mälarsidan, trots att de inte alls färdas i skärgården utan går till Mariefred och andra inlandshamnar, har idag blivit ett viktigt inslag i turiststaden Stockholm. Några enstaka båtlinjer har också etablerats för att transportera människor mellan olika stränder. Det är en liten ynka rest av den båttrafik som under större delen av Stockholms historia har stått för det dagliga sambandet mellan stadens olika delar. Och detta över det vatten som har skapat såväl förutsättningarna som gränserna för stadens och stockholmarnas existens ända sedan början av 1200-talets mitt. Mot den bakgrunden kan man knappast tänka sig en mer representativ symbol för det historiska och det nuvarande Stockholm än de vita Djurgårdsfärgerna och ångfartygen på skärgårdsrutterna. Kapitlet Vattenstaden i Stockholms historia av Lars Eriksson avslutades på det sättet med en bild av Djurgården 4 som just har lämnat Skeppsbron och på väg mot Djurgården. Och här i Nacka så har vi Saltsjöbanan, och man hade också några ångbåtar, jag tror det var tre stycken. Saltsjöbanan kom ju in till Stockholm vid Stadsgården, där man fortfarande kan se resterna av en perrong insprängd i Katarinabergets vägg, och där är nu någon form av härberge, och det finns precis, det är några bommar där också precis. Det var alltså först 1930 som man förlängde järnvägen in till Slussen en halv kilometer längre västerut. Men när Saltsjöbanan gick till Slussen, förlåt mig, till Stadsgården då, och stannade där, så gick det ångbåtar vidare över till där Grand Hotel ligger ungefär vid Kungsträdgården. Så man hade några båtar som gick fram och tillbaka, några ångbåtar. Jag tror man hade tre, jag minns inte om det var en eller två eller till och med tre, men borde egentligen räckt med en tycker man, men jag vet inte om man hade några extra. Och nu minns jag att de hette Saltsjöbaden eller Saltsjöbanan, jag minns inte riktigt vad de kallades för. Men jag tror de hette Saltsjöbaden och gick mellan alltså Kungsträdgården och Slussen. Och de, deras trafik fortsatte ganska länge. Så att ja, det är väl sommar snart igen, och det är väl grunden lever farligt återigen ute i skärgården när ångbåtarna, höll jag på att säga, börjar komma ut igen. God morgon, onsdag den 2 juni 2004. Klockan är strax 8. Vi har 3 minuter kvar tills dess. 13 grader idag vid fönstret. Det kommer bli en 19 grader idag. Växlande molnighet, ingen nederbörd. Så ser läget ut. Kan inte att det blir varmare ut i alla fall. Det här är Radio Nacka, ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse, jag kommer tillbaka imorgon igen klockan 7. Och vi har alltså lite problem att komma ut på internet. Det är någonting med vår internetprovider som inte riktigt vill. Så att för närvarande kan man bara höra sändningen på 99,9 MHz. God morgon.